Lördagskvällen under Mozart Mania ägnas åt Mozarts 40:e symfoni och hans 22:a pianokonsert.
De förromantiska dragen blir än mer hörbara i symfoni 40. Bland Mozarts numrerade symfonier är det bara två, denna och nummer 25, som går i moll. Dessutom i G-moll. En för Mozart personlig och med tragik laddad tonart. Särskilt yttersatserna präglas dessutom av en för Mozart ovanligt nervös och orolig atmosfär.
Den 40:e symfonin i G-moll är nog ett av de stycken som det finns få människor som inte har hört någonting av. Vare sig man vill det eller inte, eller vare sig man vet eller inte. Men i den så, att säga, så kallade västerländska delen av världen så finns den där. Man kan alltid börja sjunga temat från första satsen och de flesta har någon typ av referens till det. Sen kan det vara ganska många olika referenser, men den har satt sig så. Och det är väldigt underligt att ett stycke som i sin karaktär och i sin approach är så både frenetiskt och så dystert har blivit så, vad ska jag säga, omhuldat och älskat för sin skönhet. Det är givetvis fantastiskt vackert, men det är inte bara det att den här G-moll-symfonin är. Och ni som har sett Milos Formans film om Amadeus kan nog liksom framkalla bilden hur den där börjar med ganska dystert och det här våldsamma. Och den musiken som hörs där, det är Mozarts andra symfoni i G-moll, eller snarare den 40:e är den andra. Men det finns två symfonier i G-moll hos Mozart och de delar de här mörka, tragiska och framförallt nästan lite dystopiska sidorna. För trots den vackra och nästan lite trevande, möjligtvis nervösa introduktionen, så är det ett försök på, den första satsen är ett försök på att vara konstruktiv. Musiken försöker att vara konstruktiv, någonting som den visar sig att den inte klarar. Och rent musikaliskt tekniskt så är det ofta så i den formen som Mozart komponerar, så brukar det vara så att man, om man har till exempel två teman som man har här, så har man den första delen i den tonarten som stycket går i, och sen så har man den andra delen i det som kallas för dominanttonarten, det vill säga den tonarten som ligger längst bort ifrån. Och då när man gör reprisen så gör man precis tvärtom, så att man kommer tillbaka till den tonarten man var från början, även om musiken har varit. Det som då händer om man är en molltonart är det att det som man kallar för dominant är en ljus tonart, en dur tonart. Vilket då resulterar i att all den musiken som är konstruktiv i expositionen, som man kallar det på musikspråk, i inledningen eller i början på stycket, och kanske inger visst hopp och en viss glädje eller ett visst ljus, det blir totalt borttaget när reprisen kommer. Den här första satsen är, tror jag, också på grund av sin enorma skönhet och också på grund av sin popularitet ofta missförstådd. För det är ett djupt, tragiskt stycke, och det, visserligen så kan det vara vackert ändå. Men det är viktigt att se, och när man som musikälskare lyssnar mycket på Mozart, så framstår alla Mozarts verk i G-moll i en väldigt speciell dager. Och det räcker med att nämna den stora stråkkvintetten i G-moll eller pianokvartetten i G-moll. Så om man har hört den här musiken så förstår man att tonarten G hade något speciellt för Mozart. Ett visst uttryck. Fortsättningen på den här symfonin, som då börjar lite trevande och slutar så tragiskt i den första satsen, är en ganska ljus men framförallt en extremt omfattande långsam sats. Och av de här tre symfonierna så är det egentligen det som är den största riktigt långsamma satsen av de här 12 symfonisatserna. Och den har någon sorts valsaktigt i sig, det här andantet. Men den pendlar också, precis som första satsen, emellan schatteringen av ren och oren, eller ljus och mörk, eller lätt och tung. Det beror lite på hur man ser det. Men man hör väldigt tydligt hur musiken trevar hela tiden emellan och försöka stabilisera sig och vara, i brist på bättre ord, vara konstruktiv. Väldigt fort blir dystopisk och nedslagen och tung. Visserligen fortfarande med all skönhet som finns där, men den har ett mörker över sig, den här. Och det leder över till den tredje satsen som också är en menuett eftersom det var, hörde till formen. Men den här menuetten är extremt annorlunda. Den är ganska agiterad, ganska våldsam. Dessutom extremt kontrapunktisk som man säger. Alltså kontrapunktum betyder alltså not mot not, alltså not prick mot prick. Och då blir det ju detsamma. Om man har sjungit sin broder Jakob eller något sånt där så vet man att man kan fortsätta att sjunga nästa fras så får man det som heter en kanon. Och en kanon är en kontrapunkt i sig även om det är en melodi som står för det. Det ska vi prata lite mer om när vi kommer till den 41:a symfonin. Men den här kontrapunktiken i den här menuettsatsen blir då på grund av att den är så flerstämmig och har ett så högt tempo och en så pass, vad ska vi säga, svart approach, så blir den väldigt, väldigt rastlös. Och den är ganska kort, koncis och nästan lite aggressiv. Och när den då den kontrasterande triodelen kommer så den är den väldigt, väldigt ljus. Och det är ganska intressant att nästan det kortaste avsnittet i hela stycket är den här trion i menuetten. Och det är den enda som är riktigt, riktigt ren och riktigt, riktigt ljus. Och har ett lugn över sig fastän att den är så pass lätt. Den sista satsen på G-mollsymfonin är en aggressiv historia. Den är väldigt frenetisk, den är väldigt, väldigt rask. Och den visar också någonting som hela tiden har legat förtäckt i de här satserna som jag har pratat om tidigare. Och det är behovet av tävlingsmänniska hos Mozart att visa att han kan använda redan vedertagen eller redan använd musik, andra idéer för att göra det bättre själv. Så att han tar någonting som alla andra kompositörer redan har använt, en självklarhet, och sen så visar han hur man skriver riktig musik. Den här symfonin börjar med ett brutet ackord som går uppåt med riktning mot en toppton. Och det brukar kallas för en Mannheim-raket. Och den anledningen att den har riktning, och det var egentligen bara det att i Mannheim fanns dåtidens bästa orkester. Eller bästa orkester ska jag säga. Och den skolan runt Mannheim som skrev musik hade det här som ett sorts devis. Det var ett sätt att visa virtuositet och liksom att orkestern kunde spela över stort register och det liksom lät friskt och fräscht och sånt. Och Mozart använder den här Mannheim-raketen, men han gör det på ett sätt som är bedrövligt destruktivt i den bemärkelsen att den hela tiden, den tonen den vill träffa, det som är höjdpunkten på frasen, den passar aldrig ackordet. Så det betyder att varannan takt gör alltid ont. Och orkestern försöker hela tiden frenetiskt ta sig ur det här. Och den är en rastlös sats, så för Mozart har den också en extremt snabb tempobeteckning. Den heter Allegro Assai, alltså riktigt rörligt. Och den första satsen bör också tilläggas heter Molto Allegro, alltså mycket snabbt. Och det är också speciellt hos Mozart att han inte bara räcker med att det ska gå fort, och det visar något med det frenetiska i det här. Hela den här symfonin som har då en annan sak som man ska lägga märke till i förhållande till då de här systerverken 39 och 41, så har den en betydligt, inte mindre orkester, men alla de starka instrumenten är borta. Vi har inga pukor och trumpeter i den 40:e symfonin. Det bidrar också till på något underligt vis att ändra klangen. Det försvinner lite av det, inte bara det perkussiva utan också det kraftfulla på grund av det, och det finns en dystrare grundton i detta här. Och för er som hade hoppats på ett lyckligt slut så kommer tyvärr inte det i G-mollsymfonin, utan den slutar lika dystert, eller rättare sagt så beklämmande som den har bevarslat om i början.
Pianokonserterna nummer 22 och 24 skrevs för säsongen 1785-86 till Mozarts akademier i Burg Theater. De framfördes där den 23 december 1785 respektive 7 april 1786. Pianokonsert nummer 22 är karakteristisk för den konsertform Mozart utvecklat under perioden. Med sin rikare instrumentation och ett mer sammansatt växelspel mellan solist och orkester än tidigare. Särskilt anmärkningsvärd är mittensatsens skiftningar mellan moll och dur, där man anar förromantiska drag som pekar fram mot exempelvis Chopin.
Den 22 i S-dur är på många sätt den mest storslagna på alla sätt, och den har en supervirtuos sista sats både för orkestern och pianisten, och den har en väldigt speciell mörk, oerhört vacker, melankolisk långsam sats som bryts upp i ett sorts träblåsfyrverkeri. Och med Mozarts historia bakom så vet man nog att han hade visste precis vilka musiker som skulle spela det där, för att var inte vem som helst, inte nu för tiden och inte då för tiden, som fagottister och klarinettister och flutister som klarar av att spela den här musiken. Och den är extremt intrikat i sin dialog med pianot och minst lika virtuos i både sin musikalitet och teknikalitet som pianostämman är.
Vi har hört Mozart Mania från Värmland Opera med Staffan Storms verkkommentarer lästa av Björn Eduard samt chefsdirigent Johannes Gustafsson som gett sin syn på musiken.